kan inte säga att jag är någon hästmänniska, men runt omkring mig har det alltid funnits hästar under uppväxten hos olika släktingar. Allt från pappas häst Samona till mammas kusin vars hästar en ung Malin Bajard tävlingsred. Och som jag faktiskt också praoade hos, inte hos Malin Bajard då, utan hos min kusins hästverksamhet. Jag har alltid gillat hästar och aldrig varit rädd för dem. Men det är ju stora djur som inger respekt. Så att det kanske var där någonstans som man tänkte att ja, men det är trevligt att umgås lite grann sådär då och då. Bara på avstånd. I vår tid har hästarnas funktion dramatiskt minskat och blivit mer av en hobby jämfört med den nytta som de rent historiskt har haft. När jag som 12-åring försjönk i serietidningarnas kraft stötte jag på de fiktiva hästarna Lucky Lokes, Jolly Amper och Fantomens Hero. När intresset för faktisk historia ökar i sena tonåren, då fanns hästarna kvar som sidekick till huvudpersonerna. Alexander den Store hade sin Bucephalos, Karl den XII sin Brandklipparen. De var dock alltid som stumma bifigurer vars värde bestod i lojalitet och att transportera runt den som det verkligen handlar om. Man har i sitt huvud kunnat måla upp bilder av kavallerienheter i full galopp på slagfältet med frustande, gnäggande och ångande hästar. I verkligheten måste det där ha varit lika imponerande och skräckinjagande scener som i ens huvud nästan. Men hästar har använts och bistått människor i så mycket annat än krigiska sammanhang. De har varit helt nödvändiga för att samhällsfunktioner ska fungera under den långa period som föregått den moderna industrialiserade världen. Och relationen mellan människa och häst är en av de allra äldsta. För hästen som art var förmodligen det motorburna moderna samhällets intåg en befrielse. Men precis innan det blev bättre blev det mycket sämre när 1800-talets urbanisering och befolkningsökning krävde allt mer av människans ständiga sidekick. I det här avsnittet ska vi se hur hästen i just Sverige har använts och fungerat som allt från statussymbol till latrintömningstransport. Det svenska samhället har vilat på hästens rygg och kraft. Nu kör vi!
Ni är varmt välkomna till Historiepodden. En annan tänkbar förklaring till varför du aldrig blev någon frälst hästmänniska kan ju vara den strukturella förändringen som har skett under 1900-talet, att det är tjejer som håller på med hästar och att killar sparkar boll och meckar med mopeder istället.
Ja, det där meckandet med moped, det håller jag i och för sig på med, men ungefär lika entusiastiskt som man ryktar hästar kanske. Ja, jag vet inte, men det var väl mer bollsporterna som lockade mig, ja. Så var det.
Så kan det vara. Det här dokumentet som mina anteckningar är skrivna i, vi har ju alltid lite anteckningar med oss till ett poddavsnitt. Annat vore ju att ha helt bristande respekt för er lyssnare. Det är döpt efter den ganska sökta ordvitsen hashtag hästpodd.
Ja, det är ju sökt. Vad är det för roligt med det ens?
Att vår hashtag på Twitter och Instagram är histpodd.
Histpodd, ja, just det. Eller det var det i alla fall tills det blev kapat av alla andra poddverksamheter. Så nu är det inget som vi så att säga går ut med längre. För att det är inte våran podd som avses längre tydligen. Men din relation med hästar, Robin, vad är det?
Ja, men den är ganska sval. Det är klart att jag gillar alla djur. Jag tycker hästar är vackra och imponerande varelser. Haft många elever och även en del vänner och bekanta som har varit frälsta just hästtjejer. Men jag har inte stått många dagar i stallet. Det har jag inte.
Nej, det har inte. Då har nog jag gjort fler dagar då.
Ja, du har ju praoat där.
Ja, visst. Men för att förtydliga då, det här är ett avsnitt som handlar om hästar i Sverige. Det är det som är avgränsningen. Hästens internationella historia, ungefär som ett sånt avsnitt vi gjorde om hunden en gång till, i samband med människan då. Det har vi kvar att göra, kan man säga.
Men är det nationsgränsen som gäller, så att så fort Gustav II Adolf lämnar svensk Nej. Mark, då är vi inte intresserad längre?
Jo, men du fattar vad jag menar. Att, det här är ju en historia annars som går alltså många tusentals år tillbaka, och det finns mycket mer att säga om än vad vi gör nu.
Ja, kanske. Så är det.
Ska vi säga något kort om källorna här, så är det framförallt då Anna Larsdotter som har skrivit både artiklar och en bok som heter Hästens tid, som vi har hämtat mycket information ifrån. Men även Willy Claesson som har skrivit Hästarna i staden.
Just det. Och Susanna Hedenborg som har skrivit böcker och artiklar om bland annat svensk ridsportshistoria. Henne kommer jag in på i slutet av avsnittet. På tal om ordvitsar, jag undrar om Larsdotters bok är en medveten ordvits.
Jaha.
Pestens tid är ju en av Stephen Kings klassiska romaner. Är det ett sammanträffande?
Det är ju inte lätt för mig att veta. Men nu när du säger det, låter ju... Det kan vara så. Som en lucka som man får öppna utan att alla inser att det är en lucka att öppna.
Om någon känner till huruvida Anna Larsdotter är Stephen King-fan eller inte, in på Historiepoddens Facebook-sida och kommentera. Nu dyker vi in i själva ämnet.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och då tänkte jag att man kunde börja med just hästen som militärmaskin, och så kom vi in senare då på lite status, symbol och annat också som det har varit, och arbetshäst och allt möjligt.
Den punkten är jag pigg på, statussymbolen.
Men vi börjar med det här andra. Det är lite svårt att bestämma som sagt var man ska sätta ner nålen på skivspelaren här. Hästar har förstås funnits länge i Sverige och Norden, utan det här kommer då vara utbyggt från de här temana som vi har, och så fokuserar vi på tid i modern tid från 1500-talet och framåt. Och ja, nu är inte det här 1500-talet, men 30-åriga kriget, då kommer det hända grejer framförallt. Och vi börjar inte i 30-åriga kriget ändå, utan vi börjar ännu tidigare under 1600-talet. Där man inser då att vi är i behov av någon form av reform här. Och kriser eller katastrofer blir ju ofta som ögonöppnare. Vad var det nu igen Erik Åsbrink sa? Det finns möjlighet att göra saker som man inte hade kunnat göra annars och sånt där. I det här fallet så är det slaget vid Kirkholm 1605. Vilket då är en katastrofal drabbning ur svensk synpunkt, som vi säkert återkommer till någon annan gång exakt vad det handlar om. Men det är alltså då under Karl IX:s personliga ledning som det här slaget mot polackerna går helt på örat. Och slaget slutar med omkring 8000 stupade på svensk sida. Och det är ett av Sveriges mest förkrossande nederlag, tillsammans med Nördlingen 1634 som vi gjort ett avsnitt om, nummer 353. Slaget vid Färbelein 1675 och sen förstås Poltava 1709. Kirkholm går rakt in i det gänget av väldigt jobbiga nederlag. Och den svenska armén vid Kirchholm hade ju då varit 3 gånger så stor som polackernas dessutom. Men det polska kavalleriet var totalt överlägset det svenska. Och de polska husarerna bara stormade fram i sina lansar. De hade ju ganska teatraliska sådana här rovfågelsvingar på ryggen. Och dessutom vildkattsskinn som man hade kastat över axlarna. Det finns ju eleganta målningar av det här som är ganska nationalromantiska. Men de bygger ju på den verkliga munderingen så att säga. Och på det hela taget så utgör de ju en imponerande och skrämmande syn när de dundrar fram där. Men framförallt var de ju väldigt skickliga och krossade det svenska motståndet. Lars Dotter skriver: en sak som bäddade för den enorma förlusten var de dåligt inridna hästarna. I kombination med lika uselt skolade ryttare gjorde det hela äventyret till ett undergångsdrama. Till och med Karl IX själv, annars inte känd för sin blygsamhet, tvingades motvilligt erkänna att fienden har erhållit segern, vilket eljest för människors ögon omöjligt syntes. Ja, så han erkände att det här gick åt skogen. Och kungen hade ju själv räddats från slagfältet av en ryttmästare som erbjöd honom en annan häst som han själv hade. Och den var mycket snabbare. Och sen stupade den här gubben då som hade lånat ut sin häst, givetvis, tillsammans med många andra. Karl IX son sen, Gustav II Adolf, han genomförde ju de nödvändiga reformerna som då bland annat var inspirerade av polackernas lätta och snabba kavalleri.
För visst var det att det var ett mycket rörligare kavalleri, annars äldre krigsföring, då är vi inte så mycket under 1600-tal som egentligen redan på medeltid. Det gick ut på att baxa på så mycket plåt och pansar som möjligt på de här stackars hästarna och sen rida rakt fram och vara någon sorts tank. Men här i Polen och Ungern så utnyttjade man hästens absolut starkaste egenskap. Den kan flytta på sig snabbt.
Ja, precis. Och det är ju det som kommer vara hela den nya taktiken, kan man säga. Att den bygger då på rörlighet och snabbhet. Allt för att inte behöva uppleva ett nytt Kirchholm, kan man säga. Och hans nya taktik ger ju också senare då den här bländande segern vid Breitenfeld 1631. Avsnitt 127 för övrigt. Det svenska kavalleriets taktik här kommer nu vara att störta fram i galopp, skjuta ett skott och sen hugga in med värjan. Och jämfört då med fienden i 30-åriga kriget så hade man ju då väldigt mycket snabbare taktik eftersom fienden då rör sig mycket långsammare och sen efter att de har avfyrat sina skott så rider de runt i en båge, en så kallad karakoll, och sen laddar de om och skjuter igen, och de är dessutom tungt bepansrade och så att det är som det är, alla har ju inte då kommit in i det här nya tänket med rörlighet, utan Gustav II Adolf är ju ganska revolutionerande här då. Just på grund av hans farsas nederlag, kan man säga. Och sen kommer ju, som vi pratade om i det senaste avsnittet om engelska inbördeskriget, även engelsmännen då att plocka upp den här taktiken och försöka göra likadant. Trots den svenska segern så stupar då 4000 av 9000 hästar på den svenska sidan. Och de ligger, det är ju, bortsett från alla människor som ligger på slagfält och är döda och sårade, så har vi alla de här hästarna med. Och det tänker man ju inte alltid på. Att de ligger och sparkar i leran och skriker och vrålar av smärta där.
Ja, men det är ju någonting som ofta beskrivs i de här värsta ögonvittnesskildringarna. Att mängden skadade och sårade hästar som ligger på slagfälten. Det var ju, om inte en symbol för de europeiska slagfälten, så i alla fall en ständigt närvarande ingrediens.
En uppgift som jag inte kände till innan det här avsnittet var att kungen, Gustav II Adolf, själv hade ju då tydligen 48 egna hästar med sig till slaget vid Breitenfeld. Avsedda bara för honom. Det är väldigt många hästar för en person.
Ja, det är väldigt många hästar. Han måste ha tänkt sig att det här kan bli ett långt slag.
Ja, det var väl kanske inte bara till just det slaget i och för sig, men han hade ju då tillgång till alla de här vid det slaget i alla fall. Och då måste jag ha stått och väntat på honom då vid behov.
Ja, absolut. Det är... förlåt för larvig jämförelse, men jag följde med min pappa en gång och såg John Fogerty, Creedence Clearwater Revivals gamla frontfigur i Piteå. Mm-hmm. På Pite havsbad. Och han fick en ny gitarr av sina roddare för varje ny låt. Jag tror han brände igenom ett 30 eller 40-tal gitarrer den kvällen.
Det är ju jämförbart.
Ja.
I en helt annan bransch.
Ja, men ändå.
Hästar behövdes ju till allt här. Det är inte bara i strid, utan de behöver ju också dra allting som ska transporteras förstås. Man förstår ju att hästarna är helt avgörande för att kunna föra krig överhuvudtaget på den här tiden.
Mm.
Under 1630 och 40-talen så skeppas omkring 30 000 hästar från Sverige till Tyskland. Och man behöver alltid ha dessutom fler hästar i hemlandet än vad man har så att säga på krigsskådeplatsen. När man krigar så här mycket så behövs det ju som sagt då fler hästar än vad som är naturligt i själva produktionskedjan också för spannmål och foder. Hur många hästar eller kor man kan producera beror ju egentligen på mängden hö som man kan producera. Vilket då hänger ihop med mängden gödsel och så vidare, så går det ihop i en enda stor cirkel det där produktions, så att säga, kapaciteten förr i tiden då, innan bekämpningsmedel och allt.
Ja.
Men en stor krigsmaskin behöver ju ett överskott av hästar som inte bidrar egentligen till matproduktionskedjan. Och krigsföretagen blir därmed då också beroende av att föda sig själva på krigsskådeplatsen, kan man säga, alltså Tyskland. Man kunde inte skeppa iväg foder som skulle täcka alla hästars mat hemifrån Sverige, utan där får man ju lösa på plats. Och därför styrs ju mycket av strategin hur man rör sig i Tyskland också för att komma till ställen som man inte har ätit upp allting på.
Mm.
Och ändå hade man ju stora förråd av foder hemma i Sverige som man ibland skickade ner, bland annat i Nyköping och i Stockholm. Och då är det framförallt havre som införskaffas från baltiska provinser. För havre ansågs vara lite sämre mat och därför så gav man det till hästarna.
I kulturens högborg, Italien, nu rör jag mig direkt utanför Sverige här, det är riktigt busigt.
App, app, app.
Då hade man på 1500-talet öppnat upp vad som faktiskt var de första europeiska skolorna för att på ett systematiskt sätt skola högadeln i ryttarkonst. För det är ju någon slags idealbild av kavalleristen, i alla fall i många länder, jag tänker på England, att det ska vara en modig adelsman. Federico Grisane grundade den allra första i Neapel på 1500-talet. Han låg också bakom den första spridda ridläran. Och i Grisanes mall, eller vad man nu ska säga, så uppstod i bland annat Frankrike och på andra platser liknande skolor. Och under den här eran, vi är på 1500-talet, renässanstid, så gick man också till arkiven och grävde fram de gamla antika auktoriteterna. Xenofon, atenaren som bland annat skrev om gästabud. Hans skrift om hästar och ridning är den allra äldsta bevarade ridläran som finns, i alla fall i sin helhet. Och han ville ha hästar som fungerade i fält, men han ville också ha paranta hästar som rörde sig elegant. Gärna med, som Lars Dotter skriver, en högknäd samlad trav. Vi kanske kommer till, eller vi kommer definitivt till hur funktion och estetik har flutit samman när det kommer till hästar och kanske framförallt hästar och strid och så. De här hästarna som man skulle kriga med, de skulle träna sig att tumlas. Alltså skulle de vända mycket hastigt. Och de skulle kunna genomföra en korbett, alltså den här rörelsen då hästen ställer sig på bakbenen och sen hoppar fram lite grann. Det där har vi sett på filmer och så. Den rörelsen menade man på ridskolorna var helt avgörande ifall tvekamp skulle bryta ut på slagfältet.
Ja, det är ju väldigt vanligt.
Ja, eller hur? Och när den där rörelsen görs i tvåtakt också, då kallas den terre-à-terre. Mm. Om jag har uttalet rätt. Det fanns och finns en debatt som handlar om huruvida de där duellrörelserna egentligen spelade någon roll. Eller om det mest var en slags cirkustrick eller lydnadsövningar som man höll på med. Men att tumla var viktigt eftersom att göra de här snabba vändningarna var avgörande för mycket av strategin som kavalleriet byggde på.
Man hade ju också på 1600-talet en sadel som bland annat kallades för tummelsadel. Eller manegesadel heter det också.
Ja, som en liten fåtölj fastspänd på hästen.
Ja, precis. Och det där gav väl ganska bra kontroll till ryttaren. Men sen under 1800-talet så kommer då engelska sadlar som heter, som fortfarande används för övrigt. Och de är lättare och ger större snabbhet.
det är ju en helt annan filosofi när det kommer till ridning. För i de här manersadlarna så sitter man ju plaff. Man kan inte resa på sig eller någonting, utan man sitter på sin rumpa på hästens bakdel och rider framåt. Och idén är på något sätt att hästens bakben ska bli en förlängning av ryttarens bakben.
Mm.
Och det där är ganska onaturliga rörelser. Genom att liksom hålla på och fördela vikten så ska hästen fatta vad ryttaren vill göra. Så den här idén som kommer på 1800- och 1900-talet att det kanske är bättre med en lättare sadel och faktiskt utnyttja hästen så att den får röra sig som den vill röra sig och som den är byggd för att röra sig. Det är ett sent påfund. Och det där förklarar ju Lars Dotter i sin artikel i Populär historia. Jag har ofta tänkt på att hästar på porträtt från 1600- och 1700-talet ser jäkligt konstiga ut. Och då har jag tänkt att det beror säkert på att konstnären är lite kass. Det är en lite kass holländare som har försökt avbilda den här hästen. Men hon för på tal att eftersom de tränades i de här onaturliga rörelserna så fick de mycket kraftigare bakdel och mycket kraftigare nacke. Och de såg faktiskt annorlunda ut från vad vi tänker är en modern häst.
Ja, det finns ju en hel genre med ryttarporträtt som uppkom under 1600-talet. Ibland med bara hästarna själva och ibland med en ryttare då. Men det där tänkte jag att vi kunde prata lite om sen.
Mm. Vidare, mer hästar kanske?
Ja, till exempel hur får man en häst att ge sig in i stridsvimlets krutrök och bombardemang och trummor och trumpeter och allt möjligt?
Det vill jag veta. De är flyktdjur.
Ja, de är det. Det här kräver ju visst förberedelse, va? Hästen är ju väldigt svårövertalad när det gäller om man kan komma där med religiösa argument eller nationalistisk liksom slagord. De bryr sig inte om det. Inte ens pengar faktiskt, som Lars Dotter påpekar, hjälper. Utan tvärtom tar ju då hästen på ett väldigt naturligt sätt till flykten, som du säger, om det uppenbarar sig en sån här ogästvänlig miljö. Och då är ju lite bekymmersamt om man vill att de ska rida in i det här istället. Och då måste man då vänja hästen vid ljud och ljus och dofter och sånt där som förekommer. Och 1632 kom en John Crusoe med en militär handboksinstruktion till hur hästar ska tränas. Och antagligen så tränades även svenska krigshästar på det här sättet eller på ett likartat sätt. Och Lars Dotter skriver om de här instruktionerna i hans militärhandbok så här. Träningen börjar i den lilla skalan. När hästen står lugnt och stilla och mumsar sin have kan beridaren till exempel avfyra lite krut en bra bit bort. För att sedan successivt komma närmare. Samma sak gäller pistolskott, trumpeter och trummor. Det måste dundra på avstånd först för att efter en tid föras i hästens närhet. Tillvänjningen av trumljudet kan med fördel varvas med att hästen får äta en smula havre direkt ifrån en trumma. Så småningom sitter ryttaren upp och övningarna fortsätter med grövre bombardemang som med skrater och kanoner. Ryttaren ska styra sin häst närmare och närmare den dundrande muskraten och samtidigt övertyga honom om att allt är i sin ordning. Ja. Ja, det är lite betingning eller något här.
Ja, det får man säga. Om vi sätter ner nålen där på 1500-talet där du föreslog att avsnittet börjar, då kan vi ganska krasst konstatera att i Sverige fanns inga stutterier som kunde producera den typen av eleganta, starka hästar som kavalleriet, i alla fall i sin idealiserade bild, skulle ha. Utan det är ju med de landerövringar som kommer under 1600-talet, bland annat genom det 30-åriga kriget, som man får till skänks en hästkultur som man inte hade haft här tidigare. Och inte minst så var det de tyska regionerna som kom i svensk ägo som verkligt bra stutterier fanns. Sådana hade funnits i Danmark, men de fanns inte i Sverige. Fram tills att delar av Danmark blir Sverige då. För när Skåne blir svenskt, förstår ni, då det kända stutteriet i Flyinge utanför Lund, det tog inte många sekunder innan det tillhörde kronan. Och man införde sån här exportförbud på hästar och nu ska vi vara en stormakt, det är stormaktstid, då behöver vi stormaktshästar. Och det systemet byggde man upp snabbt.
Jag har två punkter här. Ett, det här stöteriet du pratar om bland annat i Skåne, det är ju då Flyinge utanför Lund.
Ja, det sa jag. Jag sa att det kända stuteriet i Flyinge till exempel.
Ja, men det här för mig in på punkt två. Att jag då sitter i en väldigt gemütlig miljö just nu där jag utanför mitt fönster har en fasan som knallar omkring. Så jag lyssnar inte så noga på vad jag sa, jag ber om ursäkt.
Ja, det låter ju väldigt brittiskt lantadligt.
Ja, men då tappar jag bort lite grann det här med flygningen. Men det var bra att du fick med.
Ja.
Annars hade man ju då imponerats av stuterierna i Värden och Mecklenburg, som sagt. Det var ju de ställena i Tyskland, det hörde jag att du var inne på. Annars hade man ju också under 1600-talets andra hälft en produktion av hästar i Strömsholm i Västmanland, vilket var ett viktigt stuteri där man då fick fram hästar till det svenska hovet, just ett 40-tal föl om året ungefär.
Mm.
Och Strömsholm och Flyinge fortsatte att spela stor roll under 1700-talet. Men läran om de fyra temperamenten, vätskorna, du vet.
Ja, humoralpatologi.
Ja, just det. De spelar roll också för hur man såg på hästar. Man kopplar nämligen hästens färg till temperamenten. Och är det en brun häst, då tänker man sig att det är livlig och lättlärd häst. Är det en fux, då är den alltså rödbrun, och då är den kolerisk och hetlevrad.
Mm-hmm.
Vad tror du att en vit häst är, vita hästen?
Vita hästen, det är lag som aldrig tappat taget. Och motståndarlaget, det är det som ska bli slaget. Varje kille ska kämpa så att segern blir på ränta. Ja, du med humöret.
Introvert och svår.
Ja, kanske flegmatisk, lite sådär sävlig och trög alltså då. Och ändå var ju då alltså vita hästar vad ska man säga, högvilt höll jag på att säga, var eftertraktat på kunglig nivå.
Ja.
Helsvart häst, melankolisk och dyster, det är inte så svårgissat.
Just det, som Zorros häst.
Ja, det är ju för övrigt en annan sån där fiktiv häst, ja, som man kommer att tänka på nu.
Heter den Phantom kanske?
Jag kommer inte ihåg vad den hette. Ska du googla?
Tornado föreslår Wikipedia.
Mm. Det bästa var ju om man kunde få tag på en häst åt det kastanjebruna hållet som också hade en vit strumpa på vänster bakben och kanske en liten vit fläck i pannan.
Ja, det är fint.
Ja, särskilt eftersom man tänkte sig då att Alexander den Stores häst, Bucephalos, såg ut så.
Ja, vad hade man att gå på där?
Ja, ibland så räcker väl kanske någon form av gissning som någon en gång i tiden har dragit till med och sen har det etablerats. Men jag har inte exakt i huvudet nu hur den här Bucephalos såg ut på mosaiken från Pompeji, men det kanske var så där. Och ja. I så fall så är väl det som är ursprunget.
Fattar.
Nu vill jag prata om Karl den XI lite grann. Och det är den viktigaste, mest hästintresserade kungen som eventuellt har funnits i den svenska kungalängan.
Mm.
När han blev myndig 1672 så var det första han gjorde att importera hästar från Tyskland, Frankrike och Spanien. Nu ska vi införa hästar här, tänkte han. Och nu skulle då Sverige ta in andra länders försprång på det här området. De finaste hästarna, det var spanska hästar eller arabiska hästar. Det var det som var eliten, ansågs det.
Just det. Som spanska ridskolan i Wien.
Ja, just det. Under Karl den XI:s ledning så konstrueras också ett helt nytt indelningsverk ju. Det här är ju lite bekant för den som är historieintresserad. Men kungen hade ju förstås hjälp av Rutger von Ascheberg och Erik Dahlberg. De får lite cred för det där med. Och det här är alltså ett militärt administrativt försörjningssystem. Ett omfattande sådant som förut kommer att räcka hela vägen fram till 1900-talet. Men vi fokuserar lite grann här på hästområdet kan man säga. Och då var det så att man hade 7000 rusthållare i Sverige. Och det här är då gårdsägare som alltså slipper betala skatt mot att de finansierar ryttare och häst åt den svenska armén.
Just det.
Och att slippa betala skatt, det är inte den enda fördelen. Man slipper också en massa betungande skyldigheter som skjutsning och gästning och sånt där. Vilket då innebär att man måste inhysa folk som har fått kronans tillstånd att antingen skjutsas eller bo var de vill. Och det här var alla mer eller mindre tvungna att göra om man inte då var rusthållare.
Alltså det här skjutstvånget är ju ett genomgående irritationsmoment för stora delar av svenska bönder i hundratals år, egentligen sedan medeltiden. Så det var skönt att slippa det.
Precis, mer om det snart kanske. Men man riskerar ju inte heller att bli utskriven för militärtjänst om man var rusthållare, vilket också kunde vara skönt. Mm. Och det här gör ju att de här privilegierna blir som, alltså de blir som någon form av extra frälse, menar Larsdotter. En rusthållare hade också högre status och inflytande i lokalsamhället. Man kan tänka sig att han kommer och spankulerar där längs vägen och så har vi några bönder som står och sliter med sina jordplättar. Ja, men se där kommer ju självaste rusthållaren spatserande, kanske de säger.
De släpper spaden, lyfter på hatten och säger: god dag herr rusthållaren.
Ja, precis. Ja. Så var det. Han hade inflytande och status. Och han skulle då också förse ryttaren med ett torp, häst och en jordplätt. Och om det var en officerare som rusthållaren skulle underhålla så krävs det ju större utrymme då förstås. Och det här är ju väldigt noga angett i byråkratin. En ryttmästare, alltså motsvarande kaptensgrad i armén, skulle då minsann ha ett hus med 4 rum och kök, och det skulle finnas lada och stall för 8 hästar och sådär. Och ibland så kunde det ingå lite skog och fiskevatten och så med. Och det här skulle då rusthållaren se till att det här hade den här ryttmästaren.
Mm.
Det finns också angett i regelverket att rusthållaren måste dokumentera sina föreslagna ryttare och officerares goda kristendomskunskap. Det vill säga det är rusthållaren som ska utse vem det är som ska bli underhållen och få vara med i armén. Han föreslår det och sen ska det här godkännas. Och då kan man inte ta vem som helst, utan då måste det vara någon som tydligen kan saker och ting om kristendomen med. Och så skulle man förstås ha god hälsa och kroppslig kraft och allt det där. Just Karl den XI älskar ju också då övningar och mönstringar, så under hans regim så kunde man ju då bli utdömd som kandidat av självaste kungen. Och någon gång har då Karl den XI också kommenterat en föreslagen ryttare med: karln är galen, kasseras! Ja, han kanske inte skrek, utan han skrev det här snarare. Men det säger en del om hans engagemang i frågan.
Ja, verkligen.
Hästarna som rusthållaren skulle leverera måste också vara mellan 4 och 10 år. Helst valacker, det har det uttalas. Alltså inte hingstar, för de hade man insett var väldigt stökiga att ha att göra med på ett slagfält. Mm. Om det också uppträdde ston där, vilket det förstås kunde göra. Och för att få hästen godkänd till armén så krävdes det ju då först att både kompani och regimentschefen inspekterar den här hästen. Men i slutändan så avgörs om hästen ska antas till arméns kavalleri på självaste generalmönstringen. Och där har vi under Karl den XI:s regim den överintresserade hästfantasten Karl den XI själv som spänner sina kritiska ögon i de här hästarna. Och under tiden håller väl rusthållaren andan och hoppas på att hästkraken ska gå igenom. Och ibland gjorde den det och ibland inte.
Det är också en fråga om tillgång och efterfrågan här, för man måste ju trots allt fylla leden i kavalleriet. Idealbilden skulle ju vara att hela rytteriet skulle bestå av såna här pampiga araber eller spanska hästar som du nämner tidigare. Riktiga, är det fullblod? Det där kan man ju aldrig hålla isär vad som är fullblod och inte. Men Larsdotter nämner ett brev från just Karl den XI där han beklagar sig inför Nils Bjelke över bristen på sådana ryttarhästar. Istället så blir det ganska många så kallade klippare, alltså mindre inhemskt avlade hästar som kommer att ingå i kavalleriet. I till exempel Karl den XI:s skånska krig så kommer en tredjedel av kavalleriet att bestå av sådana klippare som alltså hade tagit sig igenom Karl den XI:s stränga blick på mönstringen. Larsdotter skriver: klipparna var viga, orädda och lättare att föda, men inte lika ägnade åt ridbruk och inte lika estetiskt tilltalande. Kavalleristen var ju riddarens efterföljare och det krävde en riddarhäst.
Ja, det sa vi kanske inte när vi pratade om stuterierna där, men innan de dök upp i Sverige ordentligt så ska då mankhöjden ha varit 143 centimeter för den som det säger något. Men det är tydligen då klassat som någon form av D-pony idag för det, den som det säger något.
Jag kan inte alla ponyklasserna utan till.
Nej, men jag har kollat upp D-pony är tydligen den största typen av pony i alla fall. Men fortfarande så att de svenska hästarna var ganska små jämfört med de som fienden i 30 år kriget hade i alla fall.
Jag tänkte säga att det måste ju finnas större hundar, men tydligen så har irländsk varghund som ju ser ut som hästar, de har mankhöjd på 86 cm. Så lite större ändå. Nu ska vi prata lite grann om det som kanske jag tycker är mest intressant med stormaktstiden eller 15, 16 och 1700-talet. Tidig modern tids hästfantast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Fasoner överhuvudtaget, nämligen den stora statusen som hästar var. Det är ju verkligen det är högkonjunktur för svensk adels hästkärlek då. Så om man föreställer sig valfritt porträtt på framgångsrik härförare från stormaktstiden. Larsdotter tar Carl Gustav Wrangel som exempel i sin artikel i Populärhistoria. Men han kan bytas ut mot nästan vem som helst. Om man sluter ögonen, vad ser man då? Jo, en stor häst som står på bakbenen. Härföraren med värjan i hand. Det är verkligen alla symboler för makt som vi ser. Men där har ju någonting förändrats. Jag började roa mig med tanken, finns det någon modern makthavare som uppskattar den här hästmaktstatusestetiken? Så jag började googla. Jag googlar Elon Musks officiella foton på Tesla. Blå kavaj, vit skjorta, ingen slips, ingen häst, ingen värja.
Men kanske en Tesla.
Ja, det skulle det kunna vara, ja. Men inte ens där. Vladimir Putin går ju förvisso att hitta till hästrygg, men det tycker jag inte riktigt räknas. Joe Biden, googlar jag. Bara en massa bilder på honom i kavaj. Jag måste byta strategi, tänker jag. Så jag googlar Joe Biden horse. Första träffen föreställer Joe Biden som klappar en kamel. Andra träffen föreställer Ronald Reagan på hästrygg.
Ja, men han var ju mer åt det hållet, ja, på branschen nu.
Men sen slår det mig. Men det finns ju en makthavare som definitivt skulle kunna falla in. Världens rikaste människa, Jeff Bezos, Amazons ägare. Så jag googlar Jeff Bezos horse och det finns hundratals såna här bilder.
Ja, just det. Det är en av dem.
Där har vi honom. Tydlig cowboy-estetik. Där har vi den närmsta vi kommer moderna maktmänniskor på häst.
Ja, ja, där var han på prärien och man såg bergen i horisonten och solglasögon och allt möjligt, va?
Exakt. T-shirt och blå jeans.
Ja, det här säger ju en del fortfarande, men är det inte så att hästen är utbytt mot bilar som statusmarkörer?
Ja, så tror jag att det har varit, kanske är inom vissa fält så här. Premier League-spelare gillar ju att fotas med sina Range Rovers och Ferraris och grejer, men jag vet inte, men även bilarna håller väl kanske på att bytas ut lite grann.
Mot vad? Klockor?
Ja, kanske klockor, eller om du ska vara medveten och ta klimatet på allvar, en asketisk, medveten, sansad livsstil.
Det är helt värdelöst, det är väl ingen som går runt och har det som statussymbol, eller är det?
Ja, stora delar av den svenska medvetna medelklassen.
Hur skyltar man med det här? För det är det som statussymboler handlar om.
Du lägger upp en bild på Instagram med dig och familjen på tåg och så står det på väg till Berlin för sommarsemester.
Det, är ju, det går ju ut för med statussymboler i så fall. Det låter ju väldigt invecklat det här. Och jag tror inte att det här stämmer heller.
Det är ju olika don för olika person på något sätt. Det är, inom vissa kretsar är det definitivt en riktigt vräkig bil. Eller en vacker häst.
Den svenska adeln, om vi ska återgå lite grann till den och där vi pratar om, så har ju den kommit upp sig under 1600-talet och har råd med allt från slott till eleganta hästar. Nils Bjelke till exempel, som har varit chef för det böjda livregementet. Han hade ett slott i Salsta i Uppland där han bland annat hade ett påkostat stall för 12 hästar i biblioteksbyggnaden.
Jaha.
Och Larsdotter skriver: över varje välstädad spilta hängde ett porträtt av en ädel häst. Där fanns en rustkammare med broderade sadlar, rustningar, eleganta schabrak och vapen och en tobakskammare med turkiska pipor, jordglober, kartor och vetenskapliga instrument. Byggnaden var en märklig kombination av bibliotek, lyxstall, konstkammare och museum.
Det låter ju mysigt.
Ja, det här har vi varit inne på lite grann med de överskiktens intresse för kuriosa kabinett och så vidare. Det var alltså den här Nils Bjelke som då hade lett livregementet, som hade bidragit till segern mot danskarna i slaget vid Lund 1676, avsnitt 181 för övrigt. Och då är det här uttrycket "kungens krona hängde på Nils Bjelkes värjspets", som någon kanske har hört talas om. Ja, vi har ju nog nämnt det i det här avsnittet till exempel. Och det här uttrycket myntades av kungen själv för övrigt, Karl XI. Det var så att slaget höll på att gå åt skogen om det inte hade varit för Bjelke helt enkelt. Men sen kom ju då reduktionen och det mesta utom Salsta slott drogs in från Bjelke. Men det säger en del om att han var väldigt förtjust i hästar också, att han hade ett sånt här stall. Och vi kommer också in på de här målningarna via Bjelke kanske, och den här genren med hästar som avbildas. Han ägde en stor samling målningar som nu finns på Skolklosters slott. Och målningarna visar ju idealet för hur en häst ska se ut. Som du bland annat var inne på förut med de här bulliga rumporna och sånt där. Som de fick då på grund av träningen, som du också nämnde.
Man ska väl säga när du ändå nämner reduktionen där att inte nog med att högadens ställning tog en stor, stor smäll. Krossades kanske till och med. Det var inte bara Bjelkes stall som drogs in där, utan en mindre omdiskuterad följd var att de här stuterierna som Larsdotter kallar för lyxstuterier i stor utsträckning rök. Så det är ju på något sätt under den hästtokige Karl XI:s reduktion som hästkonjunkturen bryts. I alla fall de här mest påkostade estetiska, alltså adelns häst besatthet får ju en stor smäll där.
Men de blir ju statliga istället, och det är inte så att man lägger ner verksamheten. Sen kommer det lite grann under Karl XII och dippa ändå. Han är inte lika intresserad av hästar, men sen återkommer det under 1730-40-talet och sådär igen ändå. De här stuterierna får ett nytt uppsving då. Men apropå målningarna så har vi framförallt konstnären David Klöcker Evenstahl. Han utvecklade ju en särskild förmåga att måla hästar. Bland annat har han målat av 4 av Karl XI:s hästar som heter Stenbock, Briljant, Sultan och Blå Tigern. Men först ut i Sverige när det gäller såna här målningar med ryttare till häst, sån här stegrande med någon kung på. Det är Cornelius Arends målning av Gustav II Adolf till häst. Och den färdigställdes ju 4 år efter kungens död. Men det var någon form av startskott. Och det är ju extra bra eftersom när man sitter på en häst har man en upphöjd position också jämfört med den som tittar på målningen. Och man befinner sig ju i ett underifrån perspektiv när man tittar upp på den där mäktiga, ofta mannen då, som sitter på en häst. Och hästen blir ju nästan lika viktig som krona och spira som symbol för kungen. Och det kan man ju tycka, okej, okay, att en kung avmålas så, det är för att det ska se pampigt och så ut. Men sen kommer han som du nämnde, fältmarskalk Carl Gustav Wrangel, ägaren till Skokloster, som vi också har varit på förut, finansierat av krigsbyten från de tyska slagfälten.
Inte vårt besök på Skokloster. Det var inte finansierat av tysk krigsplundring.
Utan själva slottet i sig då. Han kan ju personifiera den svenska adeln under 1600-talet. Han är mäktig, rik, krigisk och väldigt bombastisk. Och han anlitar ju då Ehrensdahl för att avbilda honom till häst på, ja, det är en 3 meter hög jättemålning. Och året är 1652. Och den hänger då i paradvåningen på Skokloster nu. Och det är det första svenska porträttet av någon som sitter till häst som, vad jag förstår på det här sättet, alltså avmålas så, som inte är kunglig. Men å andra sidan så är han ju så mäktig så att han nästan är kung. Det är svårt i alla fall att hitta någon som kan konkurrera med honom vid det här laget. Lars Dotter skriver så här om den där målningen. Wrangel med sin spotska, överlägsna blick och dragna värja inkarnerar i sin utstyrsel tidens dubbla herrmans ideal. Krigaren och gentlemannen. Den tygslukande sidenskjortan, det är en kul formulering, med pösiga ärmar, hatten med sina vita studsplymer, den broderade fältherrebindeln, allt sammans, så rätt! Men sen påpekar hon att hästen i fråga som Ehrensdahl har målat framstår som en smula träaktig. Och det gör den kanske, när jag tittar på bilden så tänkte jag, ja, den ser inte jättelivfull ut egentligen. Men det här var ju precis i början av Ehrensdahls hästmålarkarriär, och när vi är framme vid Karl XI sen, något eller ett par decennier senare, så då är hästarna betydligt mer autentiska.
Det är fint att 3 meter stora paradmålningar kan ses som, jag gjorde ett försök.
Ja, det var väl i alla fall någon form av pilot då. Och Karl XI har ju Ehrensdahl också avmålat på hästryggen vid åtminstone 3 tillfällen. Wrangel hade ju en egen favorithäst som hette Levage Galand, någonting, reservation för uttal. Och enligt berättartraditionen, myt och legender och allt möjligt sånt där, så är ju hästen i fråga väldigt trogen Wrangel. Trogen som en hund. Och det finns massa skrönor om hur han har försökt att bita sig fram till sin herre när han är avskild från honom och sådär på slagfält och liknande. Och i slutändan så går ju den här hästen med tom sadel på Wrangels begravning 1676 i liktåget då.
Just det.
Vad ger man till någon som har allt? Ja, det här är inte lätt att svara på. Om det inte är en samlarfantast då, som dansken Olle Worms som vi pratade om för några avsnitt sedan. Då vet man att man ska ge något som man kan samla på. Men alla uppskattar inte en uppstoppad ödla. Men på 1600-talet, då är det ju till exempel hästar som gäller. Kungar gav ju ofta varandra hästar som någon form av diplomatiskt smörjmedel eller tecken på sin egen rikedom då, och status förstås.
Just det.
Det är som att ge bort en Ferrari eller något idag. Ja. Adeln kunde också ge hästar till sin kung som någon form av inställsamhet eller kanske muta eller något. De 2 hästar som Karl XI red på under slaget vid Lund, Tott och Briljant, är ju presenthästar. Tott hade namngetts just ifrån den som hade skänkt honom till Karl XI, nämligen Karl Knut Tott. Det var lite brist på fantasi där, vad ska den här hästen heta? Ja, Tott får det bli.
Men var det Tott eller kungen som hade namngivit honom?
Ja, det vet jag inte, men det måste väl vara kungen, det annars är ganska självgott. Här i små istället får ni en häst som heter Tott.
Ja, det är ju helt stört. Det är som att jag skulle ge dig en kattunge som jag döpt i Robin.
Ja, exakt, det är ju start. Så start kan det inte ha varit. Det var nog kungen som kom på det. Och den andra hästen var ju då Briljant, en vit häst som är en av 12 hästar som Karl den XI får av Ludvig den XIV, solkungen i Frankrike. Och att ge Karl den XI hästar, det är liksom helt perfekt egentligen. Det är ungefär som om man hade gett mig 12 stycken hemengubbar när jag var 6 år. Karl den XI var ju väldigt uppspelt och lycklig över det här. Som jag förmodligen hade varit också då om jag hade fått 12 hemengubbar. När de här hästarna levereras så är kungen, citat, så överväldigad och tacksam att han talade franska utan tolk, vilket var emot hans vana, och visade att det kungen sa kom från hjärtat och att han verkligen var gripen.
Kul för Karl den XI att han blev så glad när han fick de där hästarna.
Och han skrev sen också till franska kungen just det här, att jag har ej mottagit några ynnesbevis som gripit mig mer än de som kommit mig till del från ers majestät. Och han skriver att gåvan försätter mig i tacksamhetsskuld, vilket förmodligen var tanken, som jag inte är okänslig för, och lovar att använda all min förmåga för att vid varje tillfälle ge verkliga prov på min tacksamhet. Ja, ja, så här, det var ju, han är ju köpt här.
Så är det ju. Du tog upp dig själv som sexåring. Vad skulle det behöva vara 12 av för att den vuxna Daniel Hermansson ska börja prata franska?
Alltså, man blir ju sällan så här lycklig av någonting nu för tiden. Men ja, vad skulle det vara? Ja, 12 stycken, behöver man det av något egentligen? Jag tänkte så här, en grill var ju fint, men 12 grillar behöver man inte.
12 olika grillar.
Nej, det, vad skulle du själv bli så glad över?
12 stycken riktigt bra flaskor rödvin från Frankrike gärna.
Ja, okej. Ja, just det. Ja, det är klart. Det finns ju lite att laborera med. Karl den XI vill ju också naturligtvis visa upp det här för befolkningen och låter hästarna parodera genom ett vintrigt Stockholm. Och Larsdotter skriver: hästarnas andedräkt stod som vita moln i kylan och runt hovarna glittrade snön. Kungen kunde inte se sig mätt på spektaklet. Och då gäller det att svara här också på något sätt till Ludvig den XIV. Och vad tycker han om? Jo, han tycker om att bygga. Så då fick han i gåva av Karl den XI en massa taktäckningskoppar. För det hade man ju att tillgå i Sverige. Och det användes ju sen då vid bygget av Versailles. Så att, så blev det med det.
Det är väldigt snällt såklart. Jag tror inte att det skapade samma omedelbara lyckoeffekt, men... han noterar väl att det här är en praktisk och bra gåva.
Ludvig XIV stod inte och hoppade jämfota av glädje över den här kopparna.
Började prata svenska, jag tror inte det.
Nej. Ett annat tecken på hästens symbol som status och respekt är ju hur de användes under parader och kröningsceremonier även långt före 1600-talet. Och vid sådana här tillfällen så skakar man fram massor av väldiserade hästar som pyntas med tingeltangel. Och det är ganska, det är imponerande att man ändå kunde få fram så mycket hästar vid sådana här tillfällen. Och Larsdotter sammanfattar det med: paraderna var styrkedemonstrationer där hästen i en och samma kropp blev en symbol för skönhet, suveränitet och behärskning. Naturens kraft, tuktad av människan. Nu för tiden så tränas ju hovstallets hästar i 3 år innan de ska få äran att vara med på olika evenemang och ceremonier och statsbesök och sådär. Alltså de tränas då och utsätts för stadsbuller i Stockholm. Det ska ju vara tutor och grejer som de måste tåla och sånt där. Det här för oss in på ett annat tema, nämligen hästarna i stan.
Spännande! Just det, det här kommer från en bok då av journalisten Willy Claesson, som förutom att ha skrivit boken Hästarna i staden också har skrivit boken Fängelsehästarna, som handlar om interner i Nevada som de arbetar i fängelset med att tämja vilda mustanger. Så hästar verkar vara Claessons ämne.
Ja, och i Stockholm på 1500-talet så låg alla stall på Södermalm tydligen. Det där har ju med brandrisken att göra. Södermalm är förstås utanför stan på den tiden då, eftersom stan är gamla stan idag.
Exakt. Lite ironiskt eftersom en av hästarnas absolut viktigaste uppgifter i staden var att leverera vatten fram till brinnande byggnader.
Ja, det var det. Och De har fler uppgifter. Det är ju då åkarna som ett eget skrå på den här tiden. Mm. Och var ganska länge som höll på med det där. Och det fanns tydligen då enligt en inventering i början på 1600-talet 330 hästar i Stockholm. Och det var väl mest åkarhästar då. Det var inte lätt att ta sig in i något skrå överhuvudtaget. Och detsamma gällde då åkarskrået. Man behövde väl vara son till någon åkare. Eller möjligen en dräng, åkardräng som kunde gifta sig med någon änka eller något sånt där.
Just det.
Och då kunde man ta över verksamheten. Vad gjorde då de här åkarna? Bland annat körde de då vatten till bränder som du sa. Men man körde också bort lik under pestepidemier.
Just det. Byggnadsmaterial forslade fram till olika byggnader som byggdes.
Det är jobbigt att bära själv. Och då använder man hästarna. Renhållning också. Man behöver hålla på med att köra bort all skit, bokstavligt talat. Och fram till 1730 så tvingades de göra det här gratis dessutom.
Ja, verkligen. Alltså det blir ju ganska snabbt tydligt att utan hästarna och åkarna hade inte Stockholm fungerat.
Nej, så är det nog igen. Sen har vi skjutsningsplikten också som vi nämnde innan. Från Stockholm och några mil åt norr och söder mot Fittja respektive Barkarby var man tvungen att köra folk som behövde skjuts om kungen hade bestämt det. Och det var ganska mycket folk ofta som behövde köras åt olika håll.
Just det. Claes som citerar exempelvis Charles Augier vid den franska ambassaden som i sin dagbok skriver att vem som helst som kan utverka ett kungligt brev kan utan kostnad genomresa Sverige i alla riktningar. Och han menar att det var inte alls så svårt att få det där kungliga brevet. I stan var alltså åkarnas ansvar. Sen när du var 2 mil utanför stan, när du var på något av de här värdshusen och du skulle resa längs med landsvägen, och då blev det böndernas ansvar istället. Men oavsett om du var åkare i Stockholm eller bonde någonstans ute i landet, så var den här skjutsplikten en riktig skoskav. Det var något som hela tiden störde.
Ja.
Det slet hårt på hästar, det slet hårt på utrustning, och du fick alltså inte betalt.
Under 1700-talets början så dyker upp något som är så ovanligt inom skråtiden som konkurrens. Det är nämligen så kallade hyrkuskar som dyker upp som någon slags historisk taxiverksamhet. Mm. Och de försöker få ensamhet på persontrafik då. I den mån det här förekommit tidigare så har ju då åkarna hanterat det också.
Just det. Hyrkuskarna, det är lite så här ståtligare vagnar med plats för 4 personer som dras av 2 stycken hästar. Medan alltså åkarna, det är en häst som har en kärra med 2 stora hjul. Så att det är snarlika yrken, men det är ändå olika.
Ja, hyrkuskarna används ju också av folk som har pengar mycket, som vill göra olika resor till värdshus eller sådär. Åka på utflykter helt enkelt. Och de bildar ju förstås också ett eget skrå.
Mm. Var det bra stämning mellan hyrkuskarna och åkarna?
Oerhört trevlig och gemytlig atmosfär.
Ja, men det var så. Okej.
Okay. Ungefär som
Steve Jobs och Bill Gates.
Shell och Esso.
Ja.
Ungefär så. De tyckte inte alls om varandra förstås.
Som Elon Musk och Jeff Bezos.
Ja, där den ena störtar iväg till häst då och då.
Ja, och båda störtar ut i rymden.
1800-talet kom vi in på här. Innan vi kommer in på 1900-talet, förstås.
Det är så kronologi funkar. Ja, 1800-talet, freden, vaccinet, potäten.
Urbanisering,
större städer, fler människor. Det är vad jag kopplar till 1800-talet. Och fler hästar.
Ja, ju fler människor som finns, desto fler livsmedelstransporter och renhållning och byggen behövs ju. Fler som är sjuka också och behöver transport, och det brinner mer, allt möjligt kanske. Jag brinner mer, inte säkert att göra, men ändå. Och för allt det här behövs ju då hästar. Och även om utvecklingen är likartad i flera städer i landet, så är ju Stockholm det största expansionsområdet. Och redan under början av 1800-talet så växer då behovet av lokaltrafik fram. Och då har vi den så kallade hästomnibussen, som har funnits i flera franska städer sedan 1820-talet. Det är ungefär som en diligens som man ser framför sig i västern då. Mm. Amerikanska västern. En stor vagn som åker runt med folk. Och det här lanserades då i Stockholm på 1830-talet. Men det försöket lades ner, och sen återkom det på 1850-talet. Men under andra hälften av 1800-talet så kom också hästdragna spårvagnar. Och Claesson skriver så här om omnibustrafik och spårvagnar. Omnibustrafiken slet ut hästarna i förtid, där 22 passagerare tilläts klev ofta fler på utan tanke på dragarens välmående. De oupphörliga igångsättningarna efter stopp var särskilt tunga. Något bättre blev det när hästdragna spårvagnar infördes 1877. Vagnen gled lättare, men det var fortfarande ett från djurskyddssynpunkt oacceptabelt slitgöra. När spårvagnarnas bromsar strejkade i nedförsbackar hade hästarna ingen chans att komma undan.
Nej, det skapar ju ganska hemska bilder.
Jag vill göra det där. Ja. Man ser framför sig hur de blir helt överkörda av den där vagnen. Och den här verksamheten införs sen också i Göteborg 1879 och i Malmö 1887. Och i början så dras ju de här spårvagnarna av en ensam häst alltså. Och vagnen väger ju 1,8 ton.
Ja.
Och sen plus då de här 22 passagerarna. Och ibland fanns det hjälphästar i och för sig också i uppförsbackar och sådär som kunde hjälpa till och dra upp den här vagnen för uppförsbacken. Men det fanns inga speciella hållplatser. För det är ju som han säger att det jobbiga är ju att starta den här vagnen, tänker jag mig i alla fall, är mest jobbiga och sen stanna tvärt också. Och då är det ju extra irriterande då kanske för hästen, om det är irriterande vet jag inte. Men,
extra plågsamt eller vad?
Ja, att det inte finns några hållplatser utan folk bara vinkar ju på gatan när det kommer en sån där spårvagn. Ja, jag ska med. Och likadant om man ska gå av så drar man ju bara i den här linan. Bara plång, nu ska jag gå av. För där ligger mitt hus eller där ska jag av och köpa en korv eller något. Det blir väldigt mycket start och stopp för de här stackars hästarna.
Ja, adens hästar på 1600-talet hade väl inte så kul på slagfältet nödvändigtvis. Men här är vi väldigt långt ifrån den här estetiserade idealbilden av hästar. Här är det ju ett fruktansvärt skitgöra som vi förväntar den här ständiga följeslagaren att göra.
Hästarna som dog omnibussarna eller spårvagnarna höll ju ungefär bara i 2 år innan de klappade ihop också.
Mm.
1905 avskaffas sådana här hästdragna spårvagnar och börjar ersättas av elektriska spårvagnar istället. Som vi var inne på för några avsnitt sedan så utvecklas ju också brandkårsverksamheten under 1800-talet och det gäller även Sverige. 1875 införs en organiserad brandkår i Stockholm. Och de här brandkårshästarna, de väljs ut väldigt noga och tränas för den här uppgiften förstås. Och de ska ju vara starka och snabba och efterhand så lär de sig ju exakt vad det är som förväntas av dem och som krävs av dem. En politiker och författare, jag tror han var socialdemokrat, som hette Harry Sandberg har skrivit om det där, alltså livet som barn för honom då, handlar om då under 1890-talet. Och då skriver han, ingen som sett en utryckning under hästtiden glömmer det. Inget annat fordon kunde på den tiden köra så fort som brandkåren. Hästarnas hovar slog gnistor i gatornas mer eller mindre bristfälliga stenläggning. Ur hästens vidgade näsborrar sprutade andedräkten i moln av ånga under de kalla dagarna. Körsvännen satt framåtlutad, ideligen manande på hästarna med tömmarna i stadiga händer och hornlåsarna stod på vagnarna. En på vardera sida och blåste brandsignalerna. Så det var ju en spektakulär syn.
Ja.
När de dog iväg förstås.
Ja, det låter ju imponerande.
Och de levde länge, eller höll länge i alla fall i karriären. Uppåt 8 år kunde en häst hålla på i brandkårsverksamheten. Och det var för att de fick vila ganska mycket mellan de här utryckningarna och bra mat och sådär.
Mm.
1916 så fasar man ut dem helt och hållet och då kommer brandbilar att ta över. Det, någon bransch som inte blev utfasad med hästarna, det var ju alla de här transporterna som man levererade allt från mjölk till öl hela tiden runt omkring i stan. Upp till 2000 liter mjölk transporteras in till städernas olika mjölkbutiker i början på 1900-talet. Och det är först ganska långsamt som de successivt byts ut då mot bilar och lastbilar. Vid sekelskiftet 1900 fanns det 7000 hästar i Stockholm. Och Claesson skriver, 1905 gjordes en trafikräkning på Götgatan i Stockholm. Under ett dygn passerade 2888 häståk och 9 lastbilar. 435 hästdroskor räknades också, men bara två personbilar.
Ja, det är ju ganska intressant statistik.
Ja, det är ju. Om man skulle göra en liknande idag så skulle det ju dö bra länge innan det dök upp en häst förmodligen.
Affärre hästar.
Ja, det är ju ingen revolutionerande spaning i och för sig. Fram till 1959 användes ju hästar för renhållning faktiskt. Och den sista åkarhästen som användes för transport, det var en häst som heter Grålle, som gick i pension 1965. Sen har vi förstås hästar i poliskåren och så fortfarande. Jag jobbar ju länge ute på Djurgården och där stöter man ju ofta på hästar varje dag eftersom det fanns stall och sånt där. Men annars får man väl säga att det är en ganska kuriöst inslag med hästar i stadsbilden som man reagerar när man ser dem ändå.
Så är det ju. Och nu fokuserar du på stadsbilden eftersom Claesson skriver om det i sin bok, men hästarna var ju ute i skogen och i jordbruket och liksom, de flesta hästar som arbetade gjorde ju inte det innanför det som idag är tullarna i Stockholm.
Ja, så är det ju.
Vi åkte tillsammans till historiedagarna i Stockholm för, det är säkert 10 år sedan eller mer.
Norrköping var det?
Nej, vi var i Stockholm första gången.
Ja, okej, men då var inte jag med.
Det var ju då jag tappade bort min väska.
Jag har ingen minne, jag har bara minne av att du tappade bort väskan. Jag kommer tro att det var i historiedagarna. Vad var det vi såg på då?
En massa olika saker.
Jag kommer ihåg att vi såg grejer när vi var i Norrköping. Men jag kommer ihåg att då ska det bli väldigt spännande att få höra vad det var vi hörde på.
Just det här som jag ska prata om var inte du med på. För att jag hamnade på en föreläsning med historikern Susanna Hedenborg. Alla ni andra kollegor var någon annanstans. Du vill till och med ha det till att du var i en helt annan stad, men det stämmer inte.
Ja, men 2014 var vi på historiedagarna i Norrköping i alla fall.
Det, absolut. Där var vi sen också.
Ja, okej. Okay. Mm.
Ja, jag hade min vana trogen gått vilse. Jag gick fel och hamnade på en föreläsning om hästar. Tänkte man, jaha, det var inte vad jag hade tänkt mig. Men det var en jättebra föreläsning. Faktiskt så bra att när vi började den här podcasten för snart 10 år sedan så satte jag mig ner för att skriva ihop lite idéer som jag hade på ämnen. Och jag har kvar den anteckningen, för jag har fyllt på den under många år. Och där står det, Angolas frigörelse, sedlighetsdebatten, den svenska skogen, hästar, inom parentes Hedenborg.
Mm.
Sen blev det av en eller annan anledning inte det. Men nu, äntligen kanske man får säga då, så kan jag använda lite anteckningar som jag faktiskt har kvar därifrån.
Då blev det ju det ändå.
Ja, till sist. För vad Susanna Hedenborg bland annat har slagit fast i sin forskning, det handlar om de 100 senaste åren av häst i Sverige. 2 processer har skett. Det ena är att hästen har gjort en förskjutning från det vi talat om idag, det krigiska och det överklassiga, till det folkliga. Och den andra som faktiskt är ännu mer tydlig, det är att hästen har gjort förskjutningen, eller förflyttning kanske man ska säga, från det manliga till det kvinnliga. Wrangel tänkte inte en sekund att vad tjejigt det är att hålla på med hästar. Utan Wrangel tänkte vad manligt det är med hästar, de här stora muskulösa djuren. Idag är 85% av Svenska Ridsportsförbundets medlemmar av kvinnligt kön. En siffra som väl säger ungefär vad man efter ett decennium av arbete med ungdomar redan kände till. Det går 9 tjejer på varje en kille som, när man frågar dem, vad är du intresserad av, säger hästar.
Mm.
Alldeles oavsett om man ser till stormaktskungarnas estetiserade hästintresse eller en utarbetad åkare i Stockholms 1600-tal, så är ändå genuskonstruktionen där självklart. Att hålla på med hästar, det är en manlig arena. Fram till mitten av 1900-talet är ridskolor och ridklubbar knutna till antingen universitetet eller regementerna. Och det var fortfarande ett intresse för överklassen. Nu skulle vissa kanske hävda att det fortfarande är så idag. Men det är på sin höjd en halvsanning. Det är inte alls bara rika människor som håller på med hästar, även om många av de bästa tävlingshästarna kommer från den typen av bakgrund. I alla fall, förklaringarna till båda de här processerna, alltså att hästar har blivit folkliga och att hästintresset har blivit kvinnligt, hänger typ ihop. Vi får se hur jag lyckas med att nysta ut det. För oavsett om ditt verk låg inom armén, inom skogsnäringen eller inom jordbruket, så upplevde du ungefär samma utveckling under 1900-talet. Där kan väl nästan alla gå till sin egen släkt, eftersom typ alla i Sverige kommer från, från jordbrukare, om man går 3, 4 eller 5 generationer tillbaka. Många drev småskaliga jordbruk som någon gång i mitten av 1900-talet allra senast avvecklades.
Var det så att din morfar hade ett småskaligt jordbruk?
Ja, han hade ett småskaligt jordbruk, men jag vet inte precis när hästarna försvann därifrån. Nej. Men i skarven mellan 50- och 60-tal, när min mamma föddes, då fanns det inga hästar kvar där i alla fall. En motorisering hade skett.
Ja.
Och den här motoriseringen förändrade villkoren för samtliga näringar och verksamheter där hästen hade varit viktig. Det är inte för inte som Carl Philip, när han får en fråga om hästar på, om det var Stockholm Horse Show eller så, säger att jag gillar ju mest bilar egentligen. Hade Carl Philip varit född 100 år tidigare så hade han varit Sveriges mest hästintresserade människa. Det finns ingen som hade tyckt om hästar lika mycket som honom. Men vi väljer ju inte när vi är födda.
Carl Philip förresten, han var jag och såg på det blev igår där, när han delade ut medalj till min pappa som var med i Cypern 68. Jag kom på det nu när jag började prata om Carl Philip här.
Då säger vi ju grattis Hasse till medaljen.
Ja, det var inte bara han då, utan det var ju hela gänget som hade varit med där i Cypern. FN-killarna.
Ja.
Ja.
Armén behövde motoriseras. Det är inget konstigt med det. Sen kan man påpeka att den svenska armén var långsammare än nästan alla andra rimliga europeiska länder att jämföra med att göra den här motoriseringen. Men man var också från armén smärtsamt medveten om de risker som följde med motoriseringen. Framförallt befarade man en situation där Sverige skulle stå utan olja under längre tid. För visst, man kan pressa lite olja ur skiffer i Kumla, men det kommer inte räcka. Det kommer inte räcka för alla lastbilar och alla stridsfordon och allt som vi kommer behöva om kriget eller krisen kommer. Därför var det viktigt att det svenska försvaret skulle ha rikligt med hästar att rekvirera om den dagen när de behövdes skulle komma. Hur ska man göra det här då? För man kan ju inte gärna förbjuda bönderna från att köpa traktorer.
Nej.
Men vad man kan göra, det är att toksatsa på hästsporten. Vilket är vad armén och den svenska staten gör. Vi kan till exempel gå till statens offentliga utredningar. 1946-45, en av mina favoritutredningar, betänkande med förslag till åtgärder för främjande av ridhästaveln med mera, som är ett praktexempel på den här oron. Och 2 år senare grundas Riksföreningen Ridfrämjandet ur precis samma så här tanke. Det kommer från den typen av utredningar, och vad man kom fram till exempel i betänkande med förslag till åtgärder för främjande av ridhästaveln med mera, det var idén om ackordhästsystemet. Det här är någonting som Karl den XI hade tyckt om. Armén skulle ta på sig att köpa in och träna upp hästar som sen skulle inackorderas till ridskolor eller hos privatpersoner.
Ja, det här är ju, de har ju snott det här från Karl den XI, låter det som.
Det här sågs också som ett sätt att skydda de svenska varmbloden, hästar som ansågs dugliga för kavalleriet, för man ville inte bli stående med en massa långsamma arbetshästar när ryssen skulle komma, utan man behövde ju hästar som dög i kavalleriet. Mm. Och det är inte konstigt att man hellre vill ha ridhästar än draghästar i och för sig, om man tänker att vi in på 50-talet ska ha ett kavalleri. Sverige, som till skillnad från England, ett annat av Europas stora hästländer, länge var fattigt, agrart och inte hade en lika omfattande medel- och överklass. Vi hade ingen så här stor allmän ridkultur. Hästar, de var draghästar, arbetshästar, liksom praktiska varelser. Trogna kusar som man spände vagn och plog för. Men det var ju ridhästar som armén skulle behöva. Hur lösa detta? Och här kommer vi in på en annan av 1900-talets förändringar då. Som vi såg i vårt avsnitt om dansbaneländet så var det ur vuxenvärldens perspektiv inte lyckat med en massa sysslolösa ungdomar som bara driver runt och pratar strunt. Ungdomen ska hållas sysselsatt.
Det här låter ju som att vi kan slå två flugor i en smäll, va?
Ja, det kan vi. Från 50-talet framåt med sin kulmen på 70-talet så byggs idrottsföreningarna upp och ungdomsverksamheten byggs ut massivt. Och den här rörelsen där då ridsporten är en naturlig del får tillgång till generösa statsbidrag genom fördelaktiga lån eller ibland bara rena pengar in på kontot. Dels för att se till att staten hade hästar, om staten behövde hästar, men också för att i jämlikhetens namn se till att en så stor del av kakan, så stor del av befolkningen som möjligt kunde rida om de ville rida. Mm. Det ska vara folkligt att rida. Det är inte något som bara rika människor ska hålla på med. Och även på den här fronten skiljer sig den svenska utvecklingen från exempelvis Storbritannien där ridskolor och ridsport aldrig blev någonting för staten att styra. Och nu kommer ridsporten och hakar på samhällsutvecklingen, vilket betyder att den organiseras på ett sånt sätt som gör den tillgänglig till alla de här andra grupperna än överklassen. Ridsport är fortfarande en sysselsättning som innebär utgifter, men det går att komma runt genom att man statligt subventionerar verksamheten så att alla ska ha tillgång till det. Det är det här som har möjliggjort hästtjejen, hästtjejerna, även hästpojkarna.
Men nu var inte det kanske statligt subventionerat, men på 70-talet hade ju varenda kotte ett pingisbord hemma. Och det här ledde ju fram till det svenska pingisundret, får man ju säga, ungefär 10-15 år av stora pingisframgångar internationellt. Var är de internationella hästframgångarna i ridsporten? Har vi verkligen haft så stora? Det har ju vunnit lite guld och silver här nu på sistone.
Alltså men... visst är det en hoppare som vinner bragdguldet varje år?
Ja, men det beror ju på att de håller ihop det här gänget, va? Så de röstar, det går ju att rösta på det här järvingpriset där, vill du tänka på snarare.
Ja, just det.
En bragdguldet, ja. Och där är det ju inte lätt att trumfa hästfolket, va? Det spelar ingen roll hur många... OS-guld i hockey man tar och så vidare.
Jag kan inte uttala mig kring huruvida Sverige är framgångsrikt eller inte i ridsport. Jag har lite känslan att vi nog är en stormakt i när det kommer till ridsport.
Vi kanske ska avsluta den här debatten. För det kan vara så att vi är där. Ja, okej. Okay. Jag backar försiktigt ut ur det här hörnet som jag har målat in mig själv i.
Den här utvecklingen, den är tämligen organisk, som är på samma sätt som det finns fotbollsintresserade gubbar i keps eller fromma orienteringsentusiaster som inte vill annat än driva ungdomsverksamhet, så fanns det också lokala förmågor som gärna ville bistå både i akkordhästsystemet och ridskolesatsningen. Susanna Hedenborg nämner bland annat Enskede ridsällskap som grundades nästan direkt efter andra världskriget av en gammal kavallerist, Hans Georg Netterberg, som gavs tillstånd att hyra Enskede gård för att starta ridskola där. Nu är det citatdags, det här kommer från skriften Den svenska hästen från 1959. Dylika sammanslutningar fanns i mycket större antal än man vågat förutsätta, om också organisationsformerna var mycket skiftande. På många håll utan stadga och stadgar. I flera orter var det en eller ett par personer som uppoffrande hade ställt sig i spetsen, tillfälligt lånat stamhästar från beridna truppförband och med dem fått till stånd ungdomsridning. Idén om samordnad riksorganisation omfattades överallt med stor entusiasm. Men ridskolorna blev också, som varje hästtjej och hästpojke vet, en plats för hårt arbete. För det följer på medlemmarna att mocka, sköta hästar, anlägga banor och sådär. Vilket också passar in i den här berättelsen jag försöker berätta om hur det blev folkligt. I samma skrift, Den svenska hästen, står det: särskilt för juniormedlemmarna blir det icke blott en fråga om ridning utan också om hästtjänst i vid bemärkelse. På många håll har medlemmarna gjort ett storartat arbete att åstadkomma anordningar av olika slag, till exempel stall- och ridhusinredningar, ridbanor med mera. Många av de hästmänniskor, eller kentaurer med ett annat ord, man har träffat, älskar ju den gemenskapen. Arbetet i stallet som en slags rutin, som avslappning, nästan som, jag vet inte, ett sätt att må bra och ha balans i livet.
Mm.
Men det är ju långt ifrån den brittiska idén om en lantgreve som anställer halva grevskapet för att sköta hans hästar och sen bara kan knäppa med fingrarna eller ringa en klocka när han ska ut på rävjakt. Det blev folkligt, helt enkelt. Och arméns plan fungerade, typ. Sverige blev ett ridsportland, men under den perioden som jag har beskrivit så övergick systemet ganska snabbt från att vara knuten till armén och hela grejen med inackordering till att vara knuten till idrotts- och ungdomsrörelsen. Och i allt större utsträckning blev ridskolorna en arena för allt yngre ryttare och för flickor. Ridfrämjandet bestod 1950, strax efter grundandet, av 46% barn och ungdomar. 1980 så hade det blivit 75%. Och den processen, att ridandet blev en arena som inte bara var till för vuxna, den är ganska lätt att kvantifiera på det sättet. Processen att ridande blev en verksamhet som helt dominerades av kvinnor och flickor är tuffare, eftersom ridfrämjandet inte började föra sån statistik fram på 80-talet. Då var 80% av medlemmarna av kvinnligt kön. Men i protokoll från årskrönikor från till exempel ridfrämjandet och olika klubbar så märker man att redan under 50-talet så klagas det över bristen på killar. Och de sitter och funderar, hur ska vi få killarna att rida egentligen? Är det att det är för dyrt att rida? Som att det skulle vara ett problem som killar har men inte tjejer.
Ja, nej, det verkar ju märkligt.
Och vad som är intressant med just den grejen, att ridsport och hästar har blivit något som domineras av kvinnor, är att den utvecklingen, till skillnad från folkligheten, går att hitta även i andra länder. Som Hedenborg uttrycker det, motorn blev manligt kodad medan hästen feminiserades. Den utvecklingen, även om den är mer extrem i Sverige än i många andra länder, verkar alltså ha skapat samma situation, ja, i England, i Tyskland och på andra ställen. Killar mäckar med moppen, tjejerna mockar i stallet.
Det här är ju en generalisering.
Ja, oja. Verkligen. Jag har inte mäckat med en moppe i mitt liv.
Ja, det skulle kanske inte bli så bra i alla fall. Om du försökte. Och det blev det ju inte när jag gjorde det heller, utan jag fick ju hjälp. Och därmed kanske vi har tagit hästen i mål. Över alla hinder som var utstakade här.
Tillbaka in i spiltan.
Precis, och där ska vi sitta och fundera ut nästa veckas ämne.
Ja, just det. Nästa vecka blir det superspännande. Det är en stor och viktig episod som folk har hört talas om, vi närmar oss då.
Ja, ja verkligen. Och där är det inte jättemycket hästar inblandade.
Nej.
Vilket då antyder att vi befinner oss under 1900-talet i alla fall.
Just det. Ja, vi lämnar det så med en liten ganska luddig teaser. Det blir härligt.
Ja, och så får ni ha en bra vecka fram tills dess.
Ha det fint hörni.
Hej hej.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.